Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och vår Herre Jesus Kristus. Amen. Dagens predikotext hämtar vi från Matteus evangeliets tredje kapitel från den trettonde versen. Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes försökte hindra honom och sa: "Jag behöver döpas av dig, och du kommer till mig." Jesus svarade honom: "Låt det nu ske, det är så vi ska uppfylla all rättfärdighet." Då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Då öppnades himlen, och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Och en röst från himlen sa: "Han är min älskade son. I honom har jag min glädje." Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Inskriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Varje gång jag läser om när Jesus blev döpt så kan jag inte låta bli att fundera. Varför blev Jesus döpt? Varför var det nödvändigt? Och kanske har du också funderat över det. Och vi är inte ensamma om det. För Johannes döparen, han funderade också över det. Ja, det står till och med att han försökte hindra Jesus från dopet. Och han sa: "Jag behöver döpas av dig, och du kommer till mig." När det gäller just det här som Johannes påstår, så är det viktigt att påpeka att det spelar faktiskt ingen roll vem det är som döper. Dopets verkan har inget att göra med döparens värdighet att göra. Oavsett vem som döper så är det Guds ord som verkar i dopet tillsammans med vattnet. Så därför är det lite underligt att Johannes påstår att han behövde döpas av Jesus. Men förmodligen så hade inte Johannes fått den insikten ännu. Men kan hända så var Johannes poäng också att det kändes onaturligt. Det kändes som att det var ombytta roller. Han var en syndare medan Jesus var syndfri. Varför skulle den syndfrie döpas av en syndare? För honom kändes det fel. Det kändes så pass fel att han ville hindra honom. Men Jesus säger helt enkelt bara: "Låt det nu ske, det är så vi ska uppfylla all rättfärdighet." När det gäller just rättfärdighet så vet vi att det har vi inte själva. Vi har ingen rättfärd. Vi färdas inte på rätt sätt. Vi lever inte våra liv på ett rätt sätt enligt Guds vilja. Samtidigt så är just det något som Gud kräver av oss. Annars får vi inte ha något med honom att göra. Ingen rättfärdighet, ingen gemenskap med Gud. Så rättfärdighet är alltså något som vi behöver få utifrån, från någon annan. Och därför finns det mycket tröst i just det som Jesus säger till Johannes, att han hade kommit för att uppfylla all rättfärdighet. Och vi vet att dopet är ett medel, ett nådemedel som Gud använder för att ge oss rättfärdighet. För att ge oss Jesu rättfärdighet. Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus, skriver aposteln Paulus i Galaterbrevet. Men det kluriga är fortfarande den här frågan varför Jesus blev döpt. Vi behöver dopet för att få förlåtelse för våra synder. Men Jesus hade inga egna synder som han behövde få förlåtelse för. Så det är som om Jesus låtsas vara en syndare när han kommer för att bli döpt. Men Jesu dop är inte det enda tillfället där Jesus agerade som om han vore en syndare som oss. Att han satte sig själv i vårt ställe. att han satte sig själv i situationer som vi tycker skulle vara orimliga för honom som är Gud själv. För om man kan fråga, varför behövde Jesus låta sig döpas om han nu inte hade några egna synder? Så kan man lika gärna fråga, varför behövde Jesus lida och dö på ett kors om han nu inte hade några egna synder? Att bli döpt var alltså inte det enda som Jesus gjorde där han låtsades vara en syndare utan att egentligen vara det. Och det var ju också hela poängen med att han kom till jorden. Jesus kom till världen för att det skulle ske ett saligt byte mellan honom och oss. Våra synder skulle överföras till honom och hans rättfärdighet skulle överföras till oss. Det är som en byteshandel mellan en rik och en fattig, där den rike blir fattig och den fattige blir rik. Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Ja, här står det faktiskt att Gud gjorde honom till synd i vårt ställe. Så då är det egentligen inte heller så att Jesus låtsades vara en syndare, utan han blev faktiskt gjort till synd i vårt ställe, som det står. En annan sak är att Jesus kom till världen för att vara lydig mot alla Guds befallningar i vårt ställe. Och dopet var faktiskt en del av det. Ja, trots att dopet är ett nådemedel och en stor välsignelse, så finns det faktiskt också en befallning att låta sig döpas. Vilket kan låta förvirrande. Nästan som att man blandar ihop lag och evangelium, när evangelium blir uttryckt som en befallning. Men det finns faktiskt flera sådana befallningar i Bibeln. Kanske vi kan kalla dem för evangeliska befallningar. Befallningar som Gud har gett till oss för att han vet vad som är bäst för oss. Ungefär som när mamma eller pappa säger till sitt barn, ät nu, nu måste du äta. Det är en kärleksfull befallning. Till exempel så står det i Uppenbarelseboken i de 7 sändebreven, du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Där har vi en uppmaning, eller en befallning, att vi ska lyssna till Guds ord. Att vi ska gå till kyrkan och vara med på gudstjänster och bibelstudier. Sedan finns det till och med befallningar att låta sig omvändas. Omvänd er, himmelriket är nära, uppmanade Johannes döparen. Och Jesus gjorde på samma sätt. Tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet, sa han. Ja, till och med det att vi ska tro på Jesus uttrycks som en befallning eller ett bud, som det står i första Johannesbrevet. Och detta är hans bud, att vi ska tro på hans sons namn, Jesus Kristus. Och samma sak när det gäller dopet, faktiskt. Aposteln Petrus uppmanade folket i Jerusalem på pingstdagen, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Och det var också Guds befallning genom Johannes döparen att människor skulle komma och låta sig döpas av honom. Och Jesus, han var sann människa. Han hade ställt syndalagen, så han lyssnade förstås på Johannes döparens inbjudan och lät sig döpas, som många andra gjorde. En annan sak med Jesu dop är att det innebär att det inte finns någon tvekan om att dopet är nödvändigt. Om nu Jesus själv, som inte egentligen behövde döpas för sin egen del, ändå lät sig döpas, hur mycket mer borde inte då vi människor som verkligen behöver dopet låta oss döpas? För ifall Jesus inte hade blivit döpt, då kanske någon skulle kunna missbruka det som ett argument för att inte låta sig döpas och säga: jag vill vara som min herre och han blev ju inte döpt, så då vill inte jag det heller. Men nu blev Jesus verkligen döpt, så då finns det ingen som helst anledning att gå emot befallningen att låta sig döpas. Och då kan vi säga: jag vill vara som min herre och han blev ju själv döpt, så då vill jag också det. Jesus hade kommit för att uppfylla all rättfärdighet, som han sa. Och när han döptes sattes bollen i rullning för allvar när det gällde just det, att uppfylla all rättfärdighet. Under julhögtiden nu så har vi ju fått höra om när Jesus blev född, när han kom till världen. Men efter det, fram till, när det gäller tiden mellan hans födelse i Betlehem och fram till dopet, så står det väldigt lite. Faktiskt är den enda händelsen att när han var i templet som 12-åring. Och även det med omskärelsen då, när han var i Jerusalem. Så när det gäller den allra största delen av hans liv så får vi veta väldigt lite. Och när det gäller de tre sista åren av hans liv så får vi veta väldigt mycket. Men varför är det så? Jo, därför att de tre sista åren var de viktigaste åren. För det var då han skulle uppfylla all rättfärdighet. Och inledningen till de här tre åren, det var hans dop. Från och med sitt dop började han med sin offentliga verksamhet. Då invigdes han av Fadern och den helige Ande till sitt ämbete. Ja, Jesu dop, det är ett tillfälle där vi ser den treenige guden. Där vi får se Gud uppenbara sig som treenig. Där man kunde se eller höra alla de tre personerna i gudomen. Fadern förkunnade med sin röst från ovan om Jesus: han är min älskade son, i honom har jag min glädje. Detta var också något som Fadern upprepade senare på förklaringsberget i slutet av Jesu verksamhet. Så där har vi faktiskt en väldigt fin inramning. Både i början och i slutet av de här tre åren så uttrycker Fadern sin glädje över sin älskade son. Han var nöjd med sin son från början till slut. Och när Fadern säger så här att han älskar sin son och har sin glädje i honom, så både godkänner och rekommenderar han sin son. Rekommendationer är ofta bra att ha. Det händer ju ganska ofta att vi köper saker, och ibland så kanske vi vill veta om en produkt är värd att köpa innan vi köper den. Så då kanske vi läser några recensioner först för att kolla om det här är något bra eller inte. Eller vi kanske frågar vänner om vi kan lita på om det här är bra eller inte. Och på samma sätt kan det vara med människor när det gäller det andliga. Människor kan fundera: det finns ju så många religioner här i världen, så vem kan jag lita på egentligen? Vem ska jag lyssna till? Vad ska jag tro på? Hör då vad Gud själv säger: han är min älskade son, i honom har jag min glädje. Lyssna till honom. Gud rekommenderar honom. Gud vill att vi ska tro på honom. Men även den helige ande fanns med. Anden kom ner som en duva. Det är ingen slump att det var just som en duva, utan det finns en fin symbolik i det här med duvan. En duva symboliserar ju fred eller frid. Att anden kom ner som en fredsduva vid just det här tillfället, det visar alltså att Guds frid därmed hade kommit till jorden. När Jesus kom, så kom också Guds frid. Så alla tre personerna i gudomen var där när Jesus döptes. Men lägg märke till vem det är som får uppmärksamheten. Fadern och anden ger sonen all uppmärksamhet. Fadern säger från ovan, han är min älskade son. Och den helige ande kommer ner över honom, nästan som för att peka på honom. Kan det bli tydligare? Kan det bli tydligare att det viktigaste för oss människor är att se på sonen? Det påminner om det som står i Hebreerbrevet, och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Det här är viktigt för alla människor, och det här är något som vi som tror på honom bör fortsätta göra även i det här nya året, att ha blicken fäst på Jesus, han som kom för att uppfylla all rättfärdighet. Jesus invigdes till sitt offentliga ämbete när han döptes. Från och med då skulle han inte arbeta som snickare längre, som snickarens son. Utan från och med då skulle hela hans fokus, hela hans tid ägnas åt att frälsa oss människor från synden. Genom sin aktiva lydnad och genom sin passiva lydnad. Det här är två teologiska begrepp som ni kanske har hört förut. Och just de här begreppen är bra att känna till, för de har att göra med frälsningen, själva hjärtat i kristendomen. Jesu aktiva lydnad, det är hans heliga liv, alltså det han aktivt gjorde. Och för att säga det, för att göra det lite mer konkret, så beskrev Jesus själv sin aktiva lydnad på det här sättet när han berättade för Johannes döparens lärjungar vad han gjorde. Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap. Allt det här har att göra med hans aktiva lydnad, vad han gjorde för andra människor. Jesu passiva lydnad då, vad är det? Jo, det är hans oskyldiga lidande och död. Alltså det han passivt genomled, det som han lät andra göra mot honom, trots att han var oskyldig. Och det här beskrev Jesus själv så här vid ett annat tillfälle, när han förutsa vad som skulle hända med honom. Se, vi går upp till Jerusalem och människosonen kommer att överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda. De ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna till att hånas och gisslas och korsfästas. Jesus skulle göra och lida allt detta. Och det var just därför fadern sa att han älskade honom när han klev upp ur vattnet. Ja, när fadern sa det här så låter det nästan som om allt redan hade hänt. När han säger, han är min älskade son, i honom har jag min glädje. Då låter det som att frälsningsverket redan hade hänt. I och med att han säger det här med tanke på frälsningsverket som Jesus skulle utföra. Men Gud, han är ju allvetande och kan till och med se in i framtiden, så han visste redan hur det skulle sluta, vad Jesus kom att göra. Vilket var anledningen till att fadern var nöjd och älskade honom. Och Jesu dop, det var invigningen till allt det där, hans aktiva lydnad och hans passiva lydnad. Det var startskottet. Startskottet som skulle sluta med döden. Jesus döptes till att dö, kan man säga. Och därför är det inte så konstigt att himlen öppnades vid det här tillfället. Och det här är något som är väldigt fint. något underbart i den här texten med den här händelsen. Att himlen öppnades när Jesus steg upp ur vattnet när han hade blivit döpt. Att himlen öppnades, det visar tydligt att vägen till Gud i himlen, den är nu öppen för oss genom sonen. Och det påminner om något som Jesus senare skulle säga. En bibelvers som du helt säkert har hört förut. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Och så vill jag avsluta med en vers. En liknande vers från Efesierbrevets 3:e kapitel där Paulus skriver: I honom och genom tron på honom kan vi frimodigt och tryggt komma till Gud. Amen. Låt oss be. Tack käre himmelske Fader för att du har öppnat himlen för oss genom din son. Tack för att vi genom honom kan komma till dig. Tack för att han kom till världen för att göra allt som var nödvändigt för att uppfylla hela lagen, för att uppfylla all rättfärdighet, för att lida och dö för våra synder. Påminn oss om detta i våra liv så att vi ständigt har blicken fäst på Jesus. Amen.